I över 3 år har Sverige skickat vapen till Ukraina. Man är nu uppe i det 19:e stödpaketet. Det är bara finska vinterkriget som är jämförbart.
Men det var ett stort skifte att gå ifrån att skänka enskilda vapen till att ge bort ett helt sammanhängande system.
Men att bara ge bort saker räcker inte. Det Ukraina får måste de också kunna sköta på slagfältet.
Vad är det de här killarna måste kunna för att överleva? Eller ännu hellre då, vad måste de kunna för att bli farliga för fienden?
Så i största hemlighet har ukrainska soldater lärt sig använda Sveriges främsta vapen.
När vi genomför detta så är det ju väldigt hög sekretess på det.
Du lyssnar på Gräns, en podd om säkerhetsfrågor och hoten mot Sverige.
Idag om det hemliga arbetet med det svenska Ukraina-stödet.
Jag heter Kalle Glas.
Och jag heter Claes Aronsson.
Det är en klar höstdag 2022. 2 Gripenplan flyger lågt över ett skjutfält utanför Halmstad. På marken håller instruktörer från stadens luftvärnsregemente, LV6, på att lära en grupp rekryter att skjuta ner planen. Men det är inte som det brukar vara.
Det var ett fåtal av dem som kunde lite engelska. Men det var ju tolkar vi använde oss utav.
Här hösten 2022 har Sverige precis kommit över sin värsta oro över att skicka vapen till Ukraina. Och den svenska regeringen drämmer i november till med ett stödpaket på 4 miljarder kronor. Mer än vad Sverige gett sammanlagt under krigets första 9 månader.
Leveransen som vi fokuserar på nu, det är det som är allra högst efterfrågat här och nu utav Ukraina, och det är luftförsvar. Sen kommer vi naturligtvis återkomma till fler leveranser med avancerade vapensystem.
Det som inte sägs utåt är att Sverige också i största hemlighet ger ukrainarna specialutbildning på svensk mark.
Alltså till de som ska använda grejerna.
Jag fick bara att jag skulle inställa mig i ett visst mötesrum.
Fredrik är yrkesofficer och utbildningsansvarig på luftvärnsregementet i Halmstad. I normala fall tränar han mest unga svenska killar och tjejer som gör värnplikt. Men hösten 2022 fattar han att det är något viktigt på gång när han blir kallad till ett lite udda möte.
Det är lite udda är det. Annars brukar vi kunna ta det direkt. Det blir folk från hela regementet som ska få uppgifter kopplat till den här stora uppgiften.
Det första problemet som dyker upp i utbildningen är att de här svenska tolkarna inte pratar ukrainska utan ryska. Ett språk som många ukrainare hatar efter invasionen. Så de här nyanlända eleverna är ganska misstänksamma mot tolkarna där till en början.
Men där fick vi förklara att vi har en gemensam fiende och våra tolkar är riktade mot fienden. Så vi har inte ställt om mot ukrainska för att kunna stödja. Helt enkelt.
Men det här är ett litet problem jämfört med den stora utmaningen. Att hålla allting hemligt.
När vi genomför detta så är det ju väldigt hög sekretess på det. Det är ju inga ukrainare som får vara ute på stan, så kan man ju säga.
Det här är en annan yrkesofficer som inte vill att vi går ut med hans namn. Han utbildar ukrainare på stridsfordon 90 som Sverige också skickat till fronten. Och att den här typen av utbildningar hålls i Sverige, det vet vi ju numera. Men var och när, det är superhemligt. Och då kan de mest oanade sakerna ställa till det.
Röka, det var de outstanding på. Jag vet inte hur, det är omöjligt så många limpor som gick åt.
Ja, det skulle väl bli ett ganska stort problem om ett 100-tal storrökande ukrainare skulle ge sig ut i någon mellanstor svensk stad för att köpa cig.
Ja, det där skulle märkas.
Ja, svårt att hålla det hemligt då. Men det skulle också märkas om försvarsanställda helt plötsligt började ge sig ut till en butik och köpa en herrans massa cig.
Och det var väl på nivån att vi försökte sprida ut inköpen. Du kan inte komma och köpa 100 limpor cig på en ICA-butik, utan då får man köra runt på stan och handla det som behövs. på olika ställen.
Viss skillnad alltså mot hur det brukar vara när Försvarsmakten utbildar värnpliktiga.
Mm. Unga svenska män, de röker väl sällan. Det är väl mer snus då kanske. Och de har inte samma hotbild mot sig.
Nej. Och en annan grej som faktiskt ställer till med stora problem för de här ukrainarna och som kanske inte är så vanligt bland unga, friska, svenska tonåringar, det är den dåliga tandhälsan.
Vi var tvungna att genomföra operation tandfe och ta hand om tandhälsan på framförallt då de äldre soldaterna.
Joakim är kapten och utbildar ukrainska soldater på stridsvagn 122.
Även kallad Leopard 2 ibland.
Ja, och som Sverige också skickat ett dussin av till Ukraina. Och en av hans första uppgifter blir operation tandfe.
För har du tandvärk så kan du ju knappt tänka på något annat och än mindre ta emot viktig utbildning. Då. Så att vi var tvungna att ta dit tandläkare.
Så det är en liten startsträcka där innan själva utbildningen kan komma igång på ett smidigt sätt.
Всем добрый вечер. 24 februari 2022, ett historiskt datum, och president Zelensky, han filmar sig själv framför regeringsbyggnaden i Kiev.
Premiärminister Шмигаль тут, Подоляк тут, president тут.
Jag är här och regeringen är här, säger han. Och man ska nog inte underskatta vikten av det där, den där korta filmen. För Ukrainas försvarsvilja men också för omvärldens vilja att stödja Ukraina.
Ja, Zelensky visar att Ukraina tänker göra motstånd.
Mm. Biden-regeringen i USA har redan före invasionen slutit upp bakom Zelensky. Men andra länder i Europa, de är mer försiktiga.
Ja, Tyskland fick ju en hel del skit i början för hjälmarna de skickade strax före invasionen.
Mm. Och Sverige var väl inte så mycket bättre?
Nej.
Det första, precis första läget, det var ju ungefär samma approach som Tyskland hade. Alltså skyddsmateriel, hjälmar och mat och lite sådär.
Generalmajor Karl Engelbrektsson, han är idag pensionär. Men i februari 2022 var han arméchef och den som fick på sitt bord att fixa med militärstödet till Ukraina.
Men ganska snabbt så kom vi bort från den diskussionen och konstaterade att det är ju faktiskt krig och då behöver man vapensystem.
Det första svenska militära stödpaketet blev offentligt 3 dagar efter Rysslands fullskaliga invasion.
Snabbt ändå.
Mm, man kan ju tycka det. Men då ska vi också komma ihåg att det pratats om en invasion flera månader tillbaka och Sveriges hållning hade då varit inga vapen till Ukraina. Men det ändrades snabbt.
När det gäller då att skicka vapen till Ukraina så har du ju tidigare sagt att det inte är aktuellt. Sen ikväll så kom regeringen med beskedet att nu kommer Sverige ändå göra det då. Vilka vapen handlar det om?
Från svensk sida så handlar det om så kallade pansarskott. Och det är helt enkelt, det är som en lång grej som man har över axeln som man kan skjuta mot tanks och så vidare.
Och det var ju en stor grej att Sverige för första gången sedan typ andra världskriget skickade vapen till ett stridande land.
Man får ju komma ihåg att en svensk egentligen grund är ju att man inte exporterar vapen till krigförande länder. Så jag skulle tro att det var den liksom logiken som låg bakom. Men det gick ju fort att komma med råden att man bör åtminstone kunna skicka så kallade defensiva vapen och pansarvärnsvapen, för det vet vi ju att vi hade.
Att skjuta iväg ett pansarskott är väl lite som att baka en sockerkaka. Man följer liksom bara instruktionerna så går det ganska lätt, tänker jag.
Okej.
Mm. Men riktigt så enkelt är det ju inte när det gäller större vapensystem. Som stridsvagnar och stridsfordon eller luftvärn. Då är det inte sockerkaka-liknelsen som gäller.
Nej.
Det är inte bara robotarna man skjuter iväg. Man måste kunna invisa dem mot mål som han har upptäckt. Och då måste man ha ett sensorsystem för det. Och det brukar ju vara då radar. Och sen måste man ha en ledningsförmåga där man samordnar detta. Och talar om vem som skjuter på vilket mål. Och den kedjan utav förmåga. Det var det vi rekommenderade att man skulle ge bort och träna på.
Så för att kunna skicka tyngre saker så behöver Sverige utbilda ukrainska soldater.
Men det var ett stort skifte att gå ifrån att skänka enskilda vapen till att ge bort ett helt sammanhängande system och bidra med det, och till det kommer ju då utbildning.
Den första utbildningsinsatsen var på luftvärnssystemet Robot 70 som Sverige skänkte i november 2022. Sedan dess har Sverige på olika sätt donerat grejer för nästan 80 miljarder kronor. Fast en viktig del här som kanske inte varit så dyr i sammanhanget är ju de här olika utbildningarna.
Mm, och där var ju luftvärn först ut. Men sen så har stridsfordon 90, stridsvagn 122 och så artillerisystemet Archer följt efter. Så hundratals ukrainare har inte bara fått SIG av svenska staten, de har fått ganska avancerad utbildning också i Sverige.
Det jag minns är en solig eftermiddag på en garageyta där vi har ställt upp alla fordon och där truppen står uppställd.
Joakim, kaptenen vid markstridsskolan i Skövde, minns första gången han träffade sina ukrainska rekryter. Och de såg lite annorlunda ut än hans vanliga elever.
Där det brukar stå finniga 19-20-åringar så står det vuxna män, yngre män, men också äldre män. Det var välutbildade, det var lågutbildade, det var de som var vältränade och det var de som inte var lika vältränade.
En stor skillnad jämfört med vanliga svenska värnpliktiga är att ukrainarna kommer till den här utbildningen med mer erfarenhet. Vissa är till exempel gamla jordbrukare och vana vid att hantera stora fordon.
Det låter ju bra.
Ja, medan andra har erfarenhet från fronten, vilket också kanske låter bra, men det är inte alltid det.
De var väldigt trötta och vissa led ju av PTSD och ja, hade varit med om en hel del hemskheter.
I normala fall när en värnpliktig ska sätta igång med sin utbildning så är det ju redan klart vad han eller hon ska göra. Det är ju det mönstringen är till för. Men de här ukrainska soldaterna som kom, där var det ju inte så. Utan de var mer oskrivna blad.
Du behöver en typ av människor för att göra en uppgift och du behöver en typ av människor för att göra en annan uppgift. Likaså inom stridsvagnen, du behöver en typ av människa att vara chef. En särskild egenskap för att vara stridsvagnsskytt. Du behöver en som är stark, som kan ladda stridsvagnskanonen. Och du behöver en med särskilda egenskaper för att köra.
Så utbildningen fick börja lite med att testa sig fram vem som passar var på stridsvagnen. En bonde som kört mycket traktor kanske bäst att lämpa sig för att sitta vid ratten.
Du behöver olika kvaliteter. Och som sagt, det selekteras ut på Plikt- och prövningsverket. Nu hade vi ingen inblick i hur den här personalen hade selekterats, utan den kom till oss och sedan skedde en selektering för att hitta vilken fallenhet de hade.
Men det här var inte alltid så lätt, särskilt inte på utbildningen av luftvärn där många ville göra samma sak, av förklarliga skäl kanske.
För alla ville bli utbildade skyttar, för alla ville skjuta ner ryska flygplan, så alla vill bli skyttar och faktiskt skjuta iväg roboten.
Okej, så nu är tänderna fixade, de har fått sina SIG och det är bestämt vem som ska göra vad. Men nu är det bråttom att kunna göra ukrainarna stridsdugliga. Det är ju det de är i Sverige för.
Ja.
Det är lätt att förklara hur man gasar och hur man bromsar och svänger, hur man riktar kanonen vänster och höger och hur man skjuter. Men sen, hur ska vi sy ihop detta i en större kontext så att alla krigar mot samma mål? Att vi pratar samma språk så att när chefen säger en sak, då ska en sak hända. Det är det som är det svåra.
I Försvarsmakten så lägger man mycket kraft i utbildningen på att olika system ska jobba tillsammans.
Ja, precis. Alltså stridsvagn 122 då ska till exempel strida jämsides med stridsfordon 90 eftersom de här de kompletterar varandra.
Mm. Och det här är inte så lätt och det tar tid att lära sig och det måste övas en hel del.
Mm. Vi behövde komprimera utbildningen mer nu än vad vi vanligtvis gör under ett vanligt värnpliktsår. Och när man får börja korta ner och skära bort sådant som kanske inte är absolut nödvändigt så att vi håller oss till kärnan. Vad är det de här killarna måste kunna för att överleva? Eller ännu hellre då, vad måste de kunna för att bli farliga för fienden? Nu hade vi kort om tid att leverera maximal effekt.
I Sverige är det ju viktigt att en värnpliktig ska kunna ingå och strida i en större enhet på kanske hundratals eller tusentals soldater. Och för ukrainarna så fanns det till att börja med inte lika mycket tid att lära ut det här stridstaktik till exempel som behövs i större enheter.
Utan vi skulle utbilda enskilda besättningsmedlemmar, mer eller mindre besättningar som kunde jobba tillsammans i sin stridsfordonsgrupp som vi kallar det. Alltså i vagnen, ha förståelse för vagnen och kunna hantera den. I huvudsak när det kommer till själva krigandet eller stridandet då skulle ju Ukraina själv stå för den metoden.
Den här brådskan, den berodde såklart på att ukrainarna ville ha hem grejerna så fort som möjligt. Men här stretade Sverige och Försvarsmakten emot lite grann.
Det kan man väl säga att det var militära råd där några av oss hade en tydlig uppfattning om att vi kan inte bara skicka avancerad materiel i händerna på människor och så ska man själv i grunden klura ut hur man stridstekniskt och taktiskt använder detta.
Carl Engelbrektsson som var arméchef vid tiden och delvis ansvarig för utbildningarna berättar hur diskussionen gick.
Om det av svensk industri i Sverige producerade avancerade materielsystem som vi skänker till Ukraina. Om man använder dem på ett dåligt sätt så att människor dör i strid och materielsystemen snabbt slås ut. Då leder ju spåren tillbaka till Sverige väldigt tydligt. Och det var en argumentationsbas som vi använde.
Och de här svenska argumenten verkar ha bitit för ukrainarna tänkt om.
Och sen efter tidens gång så ändrades det faktiskt att vi skulle göra mer. Därav att det kom fler som vi skulle utbilda. Så allt eftersom utbildningen fortlöpte så ändrades uppdraget till att vi faktiskt skulle utbilda dem på strid också. Vilket vi har gjort.
Och för att hinna med det här så måste tiden utnyttjas optimalt. Det är liksom inte kontorstider som gäller när ukrainska soldater är i Sverige för att lära sig svenska vapensystem.
För det var inte så att vi bara jobbade 8 timmar per dag, utan det var ganska långa dagar. Och har man 7 dagar i veckan och man jobbar 10-12 timmar, då får man ut ganska mycket tid av en vecka.
Okej, så nu har alltså Sverige skickat en stor del av sina mest avancerade system till Ukraina.
Mm, det är väl snart bara ubåtar och stridsflyg som vi har kvar att skicka kanske.
Ja, och det är inte så konstigt att det blir stora rubriker och uppståndelser när vi donerar till exempel stridsvagnar. Men det som kanske lätt glöms bort är att en av Sveriges kanske starkaste förmågor, ja, det är inte själva vapnen.
Tack vare vårt värnpliktssystem så har vi en gedigen tradition i att utbilda civila människor för militärt syfte.
Generalmajor och för detta arméchef Carl Engelbrektsson.
Målet är ju att på så kort tid som möjligt utbilda vanliga civila människor från samhällets alla klasser till lämpliga roller i försvaret av vår egen nation.
Alla länder utbildar såklart sina soldater, men inte alla länder som har värnplikt, alltså att man tar lite vem som helst i samhället och på kort tid gör den till en soldat. Det där är en ganska unik förmåga som Sverige kan bidra med.
Mm. Vi är bra på att utbilda amatörer, typ Knasen eller Kalle Glas eller Claes Aronsson eller vad de nu heter.
Så det var den stora, tycker jag, skiftningen i medvetandet att vi kunde bidra med avancerad utbildning.
Försvarsmakten har alltså länge vetat hur man ska utbilda folk. Men nu var det ju inte vanliga värnpliktiga utan ukrainska soldater som under tidspress skulle utbildas på helt nya vapen, på ett helt annat språk och inte minst det skulle hållas hemligt. Under de förutsättningarna behövs en annan instruktionsbok än den som vanligtvis gäller.
Här fanns mycket mer resurser. Det var ju det jag ville ha som jag fick. Det fanns inte resursbrist i både vad det gällde arbetstid, cigaretter eller utbildningsmaterial och sånt där. Kopplat till värnpliktsutbildningen så är det kanske inte det jättemycket resurser, men man har ju mycket mer tid. Här var ju tidsfaktorn begränsningen, så att det var ju utbildning som behöver bedrivas stora delar av dygnet, och då behöver vi vara lite fler utbildare också ju.
Det har nästan blivit ett mantra det här att försvarsmakten är ineffektiv och byråkratisk. Men det verkar ju absolut inte gälla i det här sammanhanget.
Ibland kan det väl vara lite mer att det ska vara processer, det ska skrivas på papper, det ska tas beslut. Men i det här fallet så hade vi tydliga mandat där vi kunde ta snabba beslut.
Saker som i vanliga fall är omöjliga, som att köpa massor med cigg, återigen de här ciggen, eller kasta arbetsmiljöregler över bord. Det går lätt helt plötsligt.
Mm. Och det där är ju säkert många som vill se mer av. Alltså det här höga tempot för att öka takten även i utbildningen av vanliga svenska värnpliktiga.
Mm. Och särskilt då eftersom Försvarsmakten inte verkar kunna nå målet att utbilda så många värnpliktiga per år som politikerna vill.
Självklart är det så att om man gör kraftiga avsteg från alla regelverk, då klart man kan klämma ut mer. Men det sagt så måste man också förstå att en officer eller en anställd civil eller militär personal i Försvarsmakten har också en familj och en arbetstid, och resten av samhället, inte minst familjen, förväntar sig ju att det ska gå att leva på ett någorlunda drägligt sätt.
Det är klart att Försvarsmakten jobbar i olika tempo beroende på om det är fred eller krig. Så kommer det alltid vara. Men i utbildningen av ukrainarna så har det varit mer i ett krigstempo.
Jo, men alltså, det är ju bara att titta historiskt. Vi har ju under beredskapstider förr producerat väldigt mycket mer militär effekt än vad man gör i normal fredstid. Men problemet är ju nu, för att citera vår statsminister, det är ju att vi är ju inte i krig, men vi är heller inte i fred. Och regelverken på alla nivåer fungerar ju för antingen eller. Så det, där blir det en slags konflikt. Men det var väldigt tydligt för dem som deltog att det här var skarpt. Det här var människor som skulle ut i krig. Och då står man där med våra regelverk, och då förstod man att nu måste vi bita ihop och göra mer. Självklart kan man göra det under kort tid.
Att det har gått att öka tempot på det här sättet har faktiskt gett dem inblandade mer självförtroende.
Det jag tar med mig främst är att om man får de resurserna man behöver, om alla kämpar mot ett gemensamt mål, så går det faktiskt att få igenom mycket på kort tid. Det är väl det stora jag tar med mig.
Några bussar kör sakta på en smal väg. Solen lyser, det är vår i luften, och längs med den smala vägen står svenska soldater uppradade. Ombord sitter de ukrainska soldaterna som nu är på väg tillbaks till fronten.
När de skulle lämna oss den sista gången så var det lite med lite vemod som de åkte iväg med bussen, och man visste inte var de skulle se härnäst, helt enkelt.
På sociala medier går det att följa väldigt detaljerat, nästan på individnivå, vad som sker i kriget. Och de svenska instruktörerna har kunnat se hur färdigheterna från utbildningarna används i Ukraina i kriget.
Vi har ju sett att robotsystem 70 har nyttjats emot någon KA-52 som är en rysk attackhelikopter till exempel.
För en lekman så är det ju svårt att se om det är en robot 70 som skjuter ner en helikopter på ett videoklipp, eller om det är något annat luftvärnssystem.
Mm. Däremot är det ju faktiskt desto lättare att följa de här donerade stridsvagnarna och stridsfordonen. Mm. De är mer unika.
De rapporterna och de filmerna som jag har tagit del av visar att att de vet hur man krigar med stridsvagnarna. De vet hur man reparerar dem så att de kan fortsätta kriga med dem.
Det finns faktiskt också bilder där ukrainarna strider på ett sätt de inte blivit tränade på. Till exempel så ser man ibland hur stridsvagnar och stridsfordon används mer som artilleri. Stridsvagnsinstruktör Joakim.
Det är tydligt, det är att när kriget har tagit en vändning åt det statiska, att en frontlinje som rör sig ganska långsamt, där nyttjar vi nödvändigtvis inte stridsvagnen genom att göra avgörande pansaranfall, utan de använder stridsvagnarna för att kanske ge understöd.
Redan när Sverige började skicka grejer till Ukraina, till exempel de där tusentals pansarskotten, så betonade dåvarande försvarsminister Peter Hultqvist att det här kommer ta resurser från det svenska försvaret. Och det här gäller ju fortfarande och kanske till och med ännu mer idag när vi inte har så mycket kvar på våra hyllor.
Jag brukade rita det där som en grop, att även om vi var på en låg nivå så gröper vi ur den låga nivån när det gäller tillgänglighet och storlek på vår försvarsmakt genom att ge bort väsentlig förmåga.
Tidigare arméchef Carl Engelbrektsson.
Den väsentliga förmågan är till exempel även officerare, instruktörer, anställd personal i övrigt som bidrar till utbildning och att stödja Ukraina som annars skulle användas till produktion utav uppbyggnaden utav vårt egen försvarsmakt. Och den är ju kännbar.
Men att vi skulle minska stödet till Ukraina för att satsa mer på att rusta upp det svenska försvaret verkar få tycka.
Men självklart så gör vi bäst nytta genom att hjälpa Ukraina nu och göra det uthålligt.
Vi vet ju såklart inte, men vi kan väl nästan utgå ifrån att det kommer bli fler utbildningar på svenska vapensystem för ukrainare här i Sverige framöver. För det är ju inte så att Sverige slagit av på takten i sina bidrag till Ukraina.
Mm. Men vi ska väl nämna den här Operation Interflex också.
Mm.
Det är ju en grundutbildning av ukrainska soldater som hålls i Storbritannien med hjälp av en hel del svenska militärer. Och det är ju lätt att blanda ihop de här olika utbildningsformerna. Stridsvagnsinstruktören Joakim, han skulle inte tveka om han fick frågan att utbilda fler ukrainare.
Det här är det absolut viktigaste som jag har genomfört hittills under min tid som officer.
Under sina 15 år som han arbetat med stridsvagn 122 så har han aldrig varit så berörd av sitt jobb som under tiden med ukrainarna.
Och bara vetskapen om att man tittar på nyhetssändningar, man ser stridsvagn 122 i Ukraina och jag vet att jag har suttit i den, jag har utbildat den personen som står där och som syns i tv eller vilket media det än är. Då kommer kriget lite närmare.
Och instruktörerna på de övriga vapensystemen, de ger en liknande bild.
Det blir väldigt intensivt med utbildare och försöker verkligen ge dem alla förutsättningar för att de ska lyckas med sin uppgift. Och då säger de åka iväg sen. Då vet man att nu är det liksom, det är nu ska de göra sitt. Och där finns liksom ingen, alla kommer inte komma tillbaka av dem.
Du har lyssnat på Gräns, en podd om säkerhetsfrågor och hoten mot Sverige.
Det här avsnittet släpper vi den 15 april 2025.
Och vill du höra mer om det här ämnet ska du lyssna på Gräns julavsnitt och vi pratade med major Roger Djupsjö. Och det avsnittet heter Så använder Ukraina svenska vapen i strid.
Ja, gör det. Du hittade det här i SR Play. Och tekniker är Mats Jonsson och jag heter Kalle Glas.
Och jag heter Claes Aronsson.